Else Kruikvoorne står innenfor store utmaninger. Demografisk forandring, forandring av befolkning skal møtes med redan nu en brist av personal. Digitalisering og digital transformation kan hjelpe, men hur då? Hur tänker vi och vi är med det som jobbar med frågorna? Under sommaren 2022 pratar jag med olika personer som jobbar på en eller annat sätt med hälso- och sjukvården och digital transformation. Hur ser de på hälso- och sjukvården? Hur ser de på deras egen roll? Vi är med personen bakom funktionären. Mina gäster jobbar alla utanför Västra Götalandsregionen, var jag, Hans Sonnenbrink, jobbar som digitaliseringsstrateg. Idag pratar jag med Anna Nergård, kardiolog och utredare samordnat utveckling av god och nära vård. Tidigare biträdande landstingsdirektör i Stockholm, ledamot i ett antal styrelser med hälso- och sjukvårdsanknytning samt medlem i regeringens nuvarande samverkningsgrupp för hälsa och life science. Det var den formella beskrivningen. Hej Anna!
Hej!
Vad är den informella beskrivningen från Anna?
Ja, alltså grejen är att det är nog ungefär samma, tror jag. Jag tror att jag är en ganska, vad ska vi kalla det, väl sammanhållen person. Jag har alltid gillat att jobba och jag har alltid haft förmånen att kunna välja och jobba med det jag brinner för. Så att såklart finns det mer personliga delar att lägga till, som att jag är mamma till två vuxna, numera döttrar. Jag gillar att träna och röra på mig och jag älskar kultur i alla former. Men i övrigt så tror jag att det blir en ganska bra beskrivning.
Och barnen blir vuxna. Blir de någon gång vuxna, tror du?
Nej, det tror inte jag. Eller det är såklart att de blir. Jag har alltid tänkt att föräldraskapet handlar ju just om att rusta dem för att faktiskt klara sig som egna individer och bidra till samhället. Så det tänker jag att det väver också ihop det här som kanske handlar om vad jag jobbar med. Vad jag tänker att jag vill ge vidare till dem. Men sen är det ju alltid så att ens barn är ju alltid barn, eller hur?
Ja, absolut. Du Anna, på regeringens hemsidan där står god och nära vård är en viktig fråga för regeringen att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Och det var för 5-6 år sedan att man tänkte på framtiden och att det behövdes en viss utredning för att titta på framtiden. Och vi pratar om den framtiden man såg för 5-6 år tillbaka. Vad var det för typ av framtid som regeringen såg då som ledde till den utredningen som du håller i?
Om man ska börja i någon enda, hälso- och sjukvården är ju som en stor väv, drar man i en tråd så börjar det röra sig någon annanstans. Men jag tror faktiskt att väldigt mycket handlade om kompetensförsörjning och bemanning. Det tänker jag att i alla de år jag har varit med, och det börjar bli en 10-15 år i strategisk hälso- och sjukvårdsledning, så är det ju kompetensförsörjning och bemanning som har diskuterats. Så det är en ingång. En annan ingång tycker jag, det är faktiskt förtroendefrågan. Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. Och jag tänker att det var väl det som låg lite grann i begreppet modern i mina utredningsdirektiv. En modern hälso- och sjukvård. Därför att det är klart att ska vi behålla den här solidariskt finansierade hälso- och sjukvården, en hälso- och sjukvård med intentionen att inkludera alla människor, då bygger ju den också på att vi faktiskt har förtroende för vården. Att hälso- och sjukvården finns när och där man behöver den. Så jag skulle säga att kompetensförsörjning och bemanning, förtroendefrågan och förstås den demografiska utmaningen, men det hänger ihop med de två andra. Det tror jag var ingångarna både för min uppdragsgivare och för mig i det här.
Och då ringde regeringen dig. Vad gör det att du sa ja till uppdraget?
Ja, det är ju en bra fråga. Nej, men dels att jag hade fått förmånen att vara med så pass länge i de här diskussionerna. Sett det från olika håll i andra utredningar och andra uppdrag. Så att jag kände att jag hade förtroende för att det här faktiskt hade en slags systemansats. Jag tyckte att det fanns, jag är alltid noga med förutsättningarna när jag åtar mig ett uppdrag. Jag tyckte det fanns förutsättningar i och med att man visade på förståelsen för det här breda anslaget. Det fanns också andra saker som var viktigt för mig. Det var att få jobba i delaktighet. Jag kommer ju från förändrings- och förbättringssidan, kvalitetssidan i hälso- och sjukvård. Och här fanns det med i direktiven att vi skulle ta fram våra förslag i samverkan med, citat, samtliga berörda aktörer. Det var jätteviktigt för mig att man förstod att här behöver vi ha tiden och resurserna för att kunna möta människor. Vårdens medarbetare, invånare, patienter, närstående. Och sen var det en sak till. Och det var att en av de referensgrupper vi skulle ha var en politisk referensgrupp. Och det var också viktigt för mig. Jag tror att många utredningar stupar på, både när det gäller politiken och annat, att man stänger in sig i ett rum, jobbar ett antal år och kommer ut med färdiga förslag. Och när de här sen går ut på remiss så är det ju inte alls säkert att det landar väl. Och då är det väldigt svårt för politiken att ta det vidare. Så att jag tyckte att rätt förutsättningar fanns, och jag höll också med uppdragsgivaren om att det här var helt avgörande att ta ett slags systemgrepp på hälso- och sjukvården.
Och då blev du utredare, och en av de saker man får göra då först är att bestämma namnet. Hur kom du på den?
Jo, det var ju så att direktiven för en utredning har ju ofta ett långt och formellt namn. Det hade även min utredning. Och så får man, precis som du säger, välja namn. Jag har faktiskt kollegieblocket kvar. Vi satt där, jag och Louise Andersson som var huvudsekreterare. Hon var med alldeles från början. Sen fick vi ett större kansli, men så var det från början. Så vi satt där och vände och vred på orden. Och kanske att god vård var självklart för mig. Återigen, den här bakgrunden i kvalitetsarbete. God vårdbegreppet är definierat i hälso- och sjukvårdslagen. Nära vård från början kanske jag tänkte var en slags ny benämning på primärvården. För vi skulle ha fokus på primärvården. Men så då blev det här god och nära vård, som jag också tyckte, vi vände och vred på det där, nära, god, god och bra, god och så. Men på något sätt, jag är gammal litteraturvetare, det var någonting med vokalflödet där också, god och nära vård, som jag tyckte låg bra i munnen. Så då valde vi det.
Om vi nu pratar om god och nära vård, vad är det för någonting?
Själva konceptet god och nära vård, det var det namn vi valde på utredningen, och det har sen blivit en slags rörelse för de som tror att man behöver bygga hälso- och sjukvård på ett nytt sätt. Mer sammanhållet, mer personcentrerat, mer utifrån människors närmiljö. Arbetet med tjänstedesign. Alltså det blir mer som ett förhållningssätt. Men sen ska man ju komma ihåg att själva begreppet närvård eller närsjukvård, det har funnits med länge i svensk hälso- och sjukvård. Så jag skulle säga att den här rörelsen mot mer av vård utanför akutsjukhusen, den har funnits länge. Men att nu har det blivit en slags etikett eller en benämning på just det här konceptet att arbeta. Och sen har ju då regeringen, i och med att man tillsatt en statlig utredning, så blir det ju också ett regelverk, det blir nya lagar som styr mot det här. Så jag tror att den här gemensamma målbilden som vi satte, den var viktig.
Men om vi pratar om nära vården, det är en ganska öppen definition. Är det ett medveten val?
Ja, det skulle jag säga. Det var ju ganska tidigt så fick vi fundera över, är nära vård någonting som ska definieras juridiskt i hälso- och sjukvårdslagen? Min uppfattning är att det går inte. Det är också så att begreppet primärvård, primary care, är internationellt och det är den första vårdnivån. Vi kan inte ändra det begreppet. Jag tycker att SKRs definition av nära vård, som vi sedan anslöt till i utredningen, att det handlar om ett förhållningssätt. Hur man tillhandahåller hälso- och sjukvård, betoningen av det personcentrerade, egenvården och att systemet hänger ihop. Det är för mig den nära vården. Och då tänker jag att just att inte skriva in det i lagstiftning är också ett sätt att visa att det här är ingenting som kan lagstiftas fram. Vi behöver en styrande lagstiftning som sätter ramarna. Men jag tror att här behöver man ha en slags personlig förståelse för hur viktigt det är med hälso- och sjukvård nära människor. Det vill säga en kontinuitet i primärvården, en fast läkarkontakt, en distriktssköterska, en fysioterapeut och också en primärvård som samverkar med andra aktörer i samhället. Så här kommer vi liksom in på hela begreppet det hälsosamma samhällsbygget för mig.
Men om vi nu tittar då på en god och nära vård och den framtiden som vi försökt att möta med god och nära vård, då är god och nära vård väldigt omfattande. Det omfattar i princip allting. Behövdes det inte mer fokusering?
Alltså jag tänker, du har helt rätt, för att jag tänker att det här är ju också den omställning som görs i många länder för att möta hälsomålet i Agenda 2030. Det är ju så stort det är, det hälsosamma samhället. Sen det rent konkreta, det är för mig lagstiftningen. Mer konkret än så är svårt att bli. Nu förstår jag att de som jobbar i vården håller inte med. Men jag menar att juridiskt konkret så är det lagstiftning. Sen är ju nästa steg att det som är lagstiftning måste omsättas i beslut hos regioner och kommuner, hos våra huvudmän. Och där ser jag att det har gått olika bra, kommit olika långt och att man i olika utsträckning använder de verktyg man har. Om man tar ett exempel så finns det sedan förra året en definition i hälso- och sjukvårdslagen av primärvårdens uppdrag. Då förväntar jag mig att alla regioner omsätter den lagstiftningen i sina förfrågningsunderlag. För det är det praktiska utfallet. Så ser man det på så sätt så tycker jag att ja, vi beskriver ett koncept, vi tar fram en lagstiftning och vi pekar på att sen måste huvudmännen fatta sina beslut på hemmaplan.
Men om man tittar på den utgångspunkten och den framtiden man såg, då pratar vi mycket om den sociala hållbarheten. Hur kommer vi att möta den utökade vårdbehov med de bristande resurser vi har? Och tror du att god och nära vård ger tillräckligt med svar på den frågan?
Jag tror inte en utredning kan lösa alla frågor, men jag tror att det är otroligt viktigt att ha en medveten politik som inte plaskar ut utredningar och förslag utan att hålla ihop det, så att säga. Så därför så tror jag att vår utredning är en bra avstamp, men det är självklart inte hela lösningen.
Vad behövs mer?
Till viss del ytterligare förändrad lagstiftning. Sen behövs det praktiska beslut hemma hos huvudmännen på region- och kommunnivå.
Om du skulle beskriva de centrala tema i god och nära vård, vad är de?
För mig är ett centralt tema är personcentreringen. Att utgå från individen, inte från organisation och system. Och för mig handlar det här om en omställning från linjära till nätverksbaserade system, vilket också många andra branscher och sektorer har gjort. Och för mig handlar det om att tillämpa moderna arbetssätt, bland annat just tjänstedesign som vi var inne på, men att utgå från individen. Sen så är en stor del i det här arbetet att klara de demografiska utmaningarna, det är att göra saker tidigare. Det vill säga det förebyggande blir viktigt. Och då blir också samverkan viktig. Samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården, men också med aktörer utanför hälso- och sjukvården. Skola, föreningsliv, försäkringskassan, alla de här delarna som behöver byggas ihop för människor. Återigen, en förflyttning från linjära system till nätverksbaserade system. Så att det är ju någonting också i det här tillvaratagandet av de personliga resurserna, där jag tycker att vi har brustit och där jag tror vi måste arbeta på nya sätt.
Vilken del av utredning ligger närmast dina egna värderingar?
Det är nog faktiskt det relationella. Överhuvudtaget det som handlar om att hälso- och sjukvård, för det är en slags grundton tror jag i utredningen, hälso- och sjukvård är relationell. Det bygger på mötet mellan människor och att det har vi i allt för liten utsträckning bejakat på senare år tycker jag. Därför att till skillnad från många andra sektorer och andra områden så bygger ju alltid hälso- och sjukvården på relationer mellan människor. Det som handlar om värderingar, om empati, om att göra bra saker för andra människor, det tror jag är jätteviktigt. Och det hoppas jag syns i en del av förslagen och kanske ändå att det sista betänkandet om psykisk ohälsa och de delar som handlar om att inkludera även de som finns i kommunernas hälso- och sjukvård. De delarna har varit särskilt viktiga för mig faktiskt.
Vad beror det på?
När det gäller... Nej, det är egentligen båda. Nej, men jag tänker att man är såklart färgad av sina personliga erfarenheter. Både privat och som läkare. Så tycker jag att inom de här områdena, psykisk ohälsa, hälso- och sjukvård och omsorg för äldre, så kan man som närstående eller som anhörig ibland se att här finns det brister. Det är inte alltid vi tänker på att hälso- och sjukvården ska bli som allra bäst för dem med de största och mest komplexa behoven. Det tror jag är en ganska bra utgångspunkt att ha, för då kommer det att bli bra för alla andra också.
Vad tänkte du på när du sa det?
Jag tänker på egentligen, tror jag, hela mitt eget yrkesliv. Alltså från det att man kom in i hälso- och sjukvården. Jag började som många andra i långvården på 80-talet. Och såg just hur utlämnad man faktiskt är som patient, även som närstående. När man liksom, vilket underläge man hamnar i och hur man kan bli fråntagen sina egna resurser som faktiskt egentligen borde användas av hälso- och sjukvården. Och det tänker jag att när jag då började stöta på de här teorierna om personcentrerad vård och hitta andra människor som brinner för hur man faktiskt kan stödja människor till hälsa, till ett så bra liv som möjligt, även om man lever med en kronisk sjukdom eller ett kroniskt tillstånd. Sådana saker är viktigt för mig.
Vad gör det att du ville vara läkare?
Jag hade ju mycket funderingar innan jag bestämde mig för att bli läkare. Som jag nämnde tidigare, jag läste litteraturvetenskap och jag tänkte jag skulle bli journalist. Jag har alltid gillat det här pedagogiska, det tror jag också syns i mina arbeten. Men sen kom jag nog fram till att jag ville ha ett jobb inom det offentliga, att faktiskt göra nytta för samhället på något vis. Jag har en sån bakgrund också, min pappa var läkare, mamma var sjuksköterska. Så det föll sig väl ganska naturligt så. Men sen, apropå det här med arbetsmiljö och hållbar arbetsmiljö, så såg jag också att läkaryrket var ett jobb där man kunde göra olika saker under ett långt yrkesliv. Och det tror jag syns i utredningen. Vi pratar mycket om forskningens roll och förutsättningar för alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Just att kunna göra olika saker under ett långt yrkesliv. Det tror jag absolut är en framgångsfaktor.
Det finns en liten kontrast här och det är den ena Anna med den empati och vet jag och den andra Anna som pratar om system och förändring och lagstiftning. Hur är det med den kontrasten hos dig?
Jag tror att jag har verkligen båda de sidorna som du säger. Å ena sidan är jag en ganska formell person. Jag gillar regelverk och jag tycker att de gemensamma överenskommelser man har ska man hålla sig till. Jag är ganska petig med det, apropå utredningsdirektiven också. Men å andra sidan så känner jag att inom de ramar och regelverk som finns så är det otroligt viktigt att jag och alla runt omkring med alla människor får använda sin fulla potential, så att säga.
Det stämmer såklart, Hoktel, men det, och då är det mer den grundförståelse av att hälso- och sjukvården är och du har jobbat som en del i systemet, men den mellanmänskliga, den kommer att försvinna om du jobbar bakom skrivbord, va?
Ja, eller den blir annorlunda skulle jag säga. Det blir andra typer av människor man interagera med och det kan vara nog så viktigt. Sen, alltså man ska ju aldrig glömma heller att det här med att vara eller bli vara patient och närstående, ibland så försöker man ju dela upp allt i målgrupper, så det är profession och det är patienter och det är politiker så här. Och så glömmer man liksom bort att vi alla går ju mellan de här rollerna. det kan jag tycka generellt att många av oss är lite för dåliga på att plocka fram våra egna erfarenheter av att vara patient eller närstående. Betyder såklart inte att man ska vara oprofessionell i sitt dagliga arbete. Men självklart ska man tillåta sig att använda de livserfarenheter man har. I vilken roll man än finns. Det tror jag är till och med viktigt att göra.
Vad har hänt med böckerna sedan de var färdigskriven?
Mer än jag kanske hade trott när vi startade, måste jag säga. Sen det är alltid olika plan för allting. Men man kan väl säga att ganska många av våra förslag har redan tagits vidare i den lagstiftande processen. Och det var, tänkte jag, mitt sätt att utvärdera utredningen. Hur mycket av våra förslag går faktiskt vidare till lagstiftning. Och där har huvuddelen av förslagen i första och andra betänkandet har omsatts i lagstiftning. Sen så kom en pandemi emellan, så vad som hände med huvudbetänkandet och det sista betänkandet om psykisk ohälsa, det vet vi inte riktigt än. Men de här delarna som handlar om en vårdgaranti som omfattar samtliga legitimerade yrkesgrupper i primärvården, ett nationellt gemensamt uppdrag för primärvården, att vården ska ges nära i största möjliga utsträckning, kontinuiteten, skrivningarna kring fast läkarkontakt, uppdraget till Socialstyrelsen att faktiskt sätta ett slags tak på hur många man kan ha den funktionen för. Ganska många av förslagen har tagits vidare i processen på det sätt vi föreslog. Sen så tycker jag att det är jättebra att regeringen har givit ett stort uppdrag till Socialstyrelsen att vara den myndighet som följer omställningen, och Socialstyrelsen har röstat sig för det. SKR har ett stort och pågående arbete om omställningen. Så jag ser att mycket har hänt. Men jag ser också att det är väldigt mycket kvar.
Vad är kvar?
Jag tror att fler och fler pratar kanske inte så mycket om att avskaffa regionerna eller förstatliga sjukvården. Utan mer om en tydligare styrning av systemet. Och det tror jag faktiskt är lite av en förutsättning.
Vi pratade väldigt mycket om systemet och systemförändringar och lagstiftning och den typ av termer hanterar du. Men om vi går tillbaka till kärnan av god och nära vård, då är det ett utökat stöd till patienter, den hela förebyggande vård, vårdsamordning. Om vi går in i de begreppen, hur långt har vi kommit då med att förverkliga en målbild där?
Jag skulle säga att svårt för mig att svara på, för det ser så väldigt olika ut i olika delar av landet och på olika ställen. Jag tror fortfarande att det är mycket kvar där. Om man tar en sån sak som förebyggande insatser i primärvården, så finns det nu beskrivet i lagstiftningen. Men tittar man på hur regionerna har tagit in det i sina förfrågningsunderlag, så är det inte lika tydligt. Och det betyder att för de enskilda medarbetarna på en vårdcentral så är det inte alldeles lätt att göra.
Nej,
så det är ett sånt exempel. Sen så tycker jag också att jag ser, det är faktiskt så att på många ställen så bjuder man nu in egen erfarna patienter, närstående i ledningsstrukturerna på sjukhus, i hälso- och sjukvårdsorganisationer. Det tycker jag är jättebra. Men jag skulle vilja se mer av det, och jag skulle vilja se mer på fler ställen.
Går vi tillräckligt fort, tror du?
Ja, det är en väldigt svår fråga att besvara. Jag tänker just när det gäller rekryteringssvårigheter och så känner man ju ibland också att inget är nytt under solen. Även om det ställer man det mot demografin, så är det såklart en enorm utmaning. Men delar av de här utmaningarna har vi haft under lång tid. Jag tror så här, jag tror inte att man med ett penslag eller med en lagstiftning kan förändra att fler av de som är utbildade inom hälso- och sjukvård väljer att jobba där. Jag tror faktiskt just så att det är många olika saker som behöver samverka för att man ska känna att arbetsmiljön och förutsättningarna är tillräckligt bra för att man ska vilja jobba i hälso- och sjukvård. Och då tror jag att de här olika små stegen tillsammans är det som kommer att göra skillnad. Om det går tillräckligt fort, ja, det är ju en slags teoretisk fråga, för att det måste ju gå i den hastighet som behoven finns. Och jag tänker att en del av de lösningar som kanske ibland tvingas fram ganska snabbt kommer ju just av behoven. Tittar man på norrregionerna så har man ju haft en spännande digitaliseringsutveckling där. En utveckling med drönare, en utveckling på olika sätt som ju såklart har att göra med att avstånden är långa och det finns inte så många människor att tillgå. Så jag tänker att vi får väl den utveckling vi förtjänar, eller på att säga. Men det är klart att jag ser ju att vissa av de delar som till exempel vi har föreslagit skulle kunna hjälpa upp situationen om det gick fortare, ja.
Så egentligen kan vi inte definiera hur stort problemet är?
Det är en slags problemställning som jag tror finns i ganska stora delar av hälso- och sjukvården. Därför att det hänger ju också ihop med vilka medicinska framsteg vi gör. Och jag tänker även de medicinska framstegen tvingas ju fram av händelser. Titta bara på covid-vaccinet till exempel. När situationen blir tillräckligt prekär så kommer också lösningarna. Och de lösningarna kan vara gälla både arbetssätt och metoder. Och det kan också faktiskt gälla den medicinska utvecklingen som ju också går i språng. Så att jag skulle säga att det är omöjligt att svara på den frågan, för det är ett slags rörligt mål. Men däremot att fokusera just på sådana frågor som hållbar arbetsmiljö, förutsättningar för ett gott yrkesliv inom hälso- och sjukvården. Det är mer på det sättet tror jag som man kan pusha på utvecklingen. Att alla har de frågorna på sin agenda. Att både arbetsgivarsidan och fackliga samverkar för att hitta de här lösningarna som är möjliggörare.
Jag tror att det finns flera som, skulle säga, ur deras ansvar inom hälso- och sjukvården. Ja, men det går inte längre så. Vi måste ha radikala förändringar för att klara framtiden. Om man är sjukhusdirektör eller om man jobbar som distriktsläkare, då möter jag kollegor som har det väldigt illa. Vad säger du till dem?
Men jag tänker att det är precis som vi inledde med. Det är ju en av de stora anledningarna till hela det arbete som jag har gjort och som många gör. Men jag säger nog så här att jag delar bilden. Men jag vill nog fortfarande säga att jag tror ingen kan komma med ett så att säga Alexanderhugg som löser hela frågan. Utan hur frustrerande det än kan kännas så tror jag att det här är de små stegens omställning. En sån sak som att Socialstyrelsen nu har slagit fast hur många man bör ha uppgiften fast läkarkontakt i primärvården för. Det tror jag, okej, då kan du säga hur stor roll spelar det i praktiken och hur fort kan det gå? Jag tror det spelar jättestor roll för de som befinner sig i kanske valet att bli allmänläkare eller inte. Därför att det visar en tydlig intention att man jobbar åt ett visst håll. Men de här riktigt snabba förändringarna, de har jag svårt att se hur de skulle kunna komma till stånd.
Det finns fler som jämför den hela demografiska förändring och brist av personal med klimatproblematiken. Och där har vi till exempel något sånt som Parisavtalet. Men jag känner inte till något sånt konkret handlingsplan för hälso- och sjukvården?
Ja, nu skulle jag väl säga att det är nog lite olika hur konkret man tycker Parisavtalet är och hur man tycker att det går med det. Så jag kan nog mer säga att oj, nu kommer vi in på jättestora frågor, men tittar man på Agenda 2030 så har vi ju ett antal olika mål att uppnå. Och en viktig lärdom är precis som vi säger i det svenska arbetet också, att alla de här parametrarna hänger ju ihop. Så att den här omställningen till ett hållbart samhälle, den tycker jag finns rätt väl beskriven i Agenda 2030. Också att hälso- och sjukvårdsmålet påverkar samtliga övriga mål. Och därför tycker jag det var viktigt för min utredning och för alla andra att ansluta till hälsomålet i Agenda 2030. Och då tänker jag, det är för mig liksom, det här hänger ihop hela vägen, att då pratar WHO, framtidens hälso- och sjukvård, måste vara mer integrerad, måste bygga på en stark primärvård. Och då tänker jag att den svenska strategin är mycket omställningen till en god och nära vård och de förändringar som följer av det.
Du, för att stor del ses digitalisering som en lösning för att klara framtiden. Vad är din syn på det i allmänhet? Det är jättestort frågan också, men...
Jo, nej men det tror jag. Det skulle ju vara superkonstigt om vi nu har tillägnat åt en massa nya metoder och tekniker i samhället, så är det klart att vi behöver tillämpa dem även på hälso- och sjukvården. Något annat skulle ju vara väldigt märkligt. Så att det ser jag absolut som en del i. För mig digitaliseringen är ett medel, aldrig ett mål i sig, det är ett medel. Som i alla stora förändringar så måste det här liksom... Det måste finnas något slags what's in it for me för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Det är nog så för att det här ska gå att genomföra. Självklart för medborgarna och invånarna, men jag tror liksom inte att man kan bypassa hälso- och sjukvårdens medarbetare. Ibland kan det vara så att digitala lösningar, nu är jag väldigt generell, ibland kan det vara så att de förbättrar för användarna, det vill säga patienterna, men de kanske gör saker lite mer komplexa för de medarbetare i hälso- och sjukvården som är involverade. Då måste man prata om det och bejaka det i så fall. Och så måste man ta aktiv ställning. Är det här någonting vi ändå ska göra? Så att jag tror som med allt annat. Man måste vara ärlig och rak. Och så måste man ha klart för sig vad man ska uppnå. Och vad fördelarna och nackdelarna är.
Demografiska förändring. Då ser jag framför allt att vi ska satsa på digitaliseringen. Som njuter den invånare och patienter. Så att de klarar sig själv bättre.
Så tror jag att det är i stora delar. Så är det ju när det gäller välfärdsteknik, välfärdsteknologi generellt. Att här finns det också väldigt många goda exempel på hur det blir en slags win-win. Att det både är till nytta för brukare, patienter, inte minst inom äldreomsorgen. Och också ger nya och förenklade arbetssätt för medarbetarna. Men jag tänker att det är liksom inte en självklarhet att man skårar på alla de här punkterna. Att det är både så att säga god ekonomi, bra för patienter, invånare och det allra bästa för medarbetarna. Förstår du? Jag tror att man kritiskt måste värdera varje ny sak man ska införa. Och så måste man, tänker jag, som ledning och ansvarig kunna tala om varför man gör det här och vad det är som är så bra med det.
Detta här samtalet, att du inte såg en röd tråd i förändringarna. Ser du den tråden nu?
Ja, det var en ingång för mig i utredningens arbete. Jag ser den, precis som jag utvecklade. Jag ser den i systemet. Jag hoppas att det är så att åtminstone fler förstår just den här förflyttningen till att inte se hälso- och sjukvård som en rad olika stuprör, utan att det mer handlar om ett slags samband, att man måste se det som ett system. Därför att jag tror att om man bara tillägnar sig den förståelsen, då är det också lättare att se hur den röda tråden måste gå. Den röda tråden är inte alltid en enkel tråd på ett nystan, det är ibland en väv. Och var befinner man sig i väven och hur hänger man ihop med de andra delarna? Det hoppas jag att jag har kunnat vara med att beskriva.
Nu skulle böckerna se samma ut?
Ja, det tror jag faktiskt i stort. Därför att egentligen det som är, nu man ska inte övervärdera, men det som är vårt bidrag från utredningen i det här. Jag känner fortfarande, för det var ett val, att vi började från rätt håll. Att vi började med att fastslå betydelsen av det interprofessionella i första betänkandet med vårdgarantin som omfattar samtliga legitimerade professioner. Att vi sen fokuserade på primärvården i det andra betänkandet. Att vi i det tredje betänkandet tittade på hela systemet, de olika delarna. Och att vi i det avslutande betänkandet adresserade en särskild problematik, psykisk ohälsa. Det här var ju också i linje med de tilläggsdirektiv vi fick under utredningen. Men nej, jag känner mig nog bekväm med att jag skulle ha byggt upp det på samma sätt idag, det tror jag.
Och tillbaka blicka lite grann, även om vi vet att framtiden är större än datid. Men är du nöjd med vad du har bidragit med?
Nej, det kan jag inte svara på. Det är för tidigt skulle jag säga. Jo, men så här, jag är nöjd med... jag sa redan från början att jag utvärderar inte utredningen på hur många sidor vi skriver eller hur glada människor blir, eller jag på att säga. Utan uppdraget för en statlig utredning, det är att ta fram förslag till förändrad lagstiftning. Och jag har hela tiden tänkt att jag utvärderar vår framgång på hur mycket, i hur stor utsträckning vi faktiskt påverkar lagstiftningen och våra förslag tas vidare. Och där känner jag mig tillräckligt nöjd. Ibland har man inte gått hela vägen på det sätt vi ville, men där känner jag mig tillräckligt nöjd. Men sen är det ju självklart så att det som är min intention, att få vara med att utveckla systemet till ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, det är ju såklart för tidigt att säga i vilken utsträckning vi har bidragit där. Så då får man väl säga halvnöjd då kanske.
Du Anna, det var en jättetrevligt samtal vi hade. Jag tackar för det. Det var allt för den här gången. Producent var Lars Karlsson och jag som intervjuade heter som vanligt Hans von den Brink.